Det är näst sista gången inför Efesierbrevet. Och vi har kommit fram till femte kapitlets slut. Vi talar om den nya vandringen i Kristus. Och vi såg förra gången på de olika kännetecknen för denna nya vandring. Istället för lögn, tala sanning. Istället för långsinthet, var snar till försoning. Istället för nedbrytande prat, tala det som uppbygger. Istället för vredesbrott, bitterhet och ett häftigt temperament, var god och förlåtande. Istället för opassande samtalsämnen, låt tacksägelse höras. Och konklusionen av allt detta var: bedröva inte den heliga ande, utan låt er fast mer uppfyllas och kontrolleras av heliga ande. Och är det inte intressant, hörni, att när man bara fortsätter i verserna ifrån den 18:e vers som det står om andens uppfyllelse, så kommer man direkt in på ett område av vår livserfarenhet som vi kanske inte har tänkt på i termer av andlighet, nämligen äktenskapet och hemmet. Andens uppfyllelse ska tydligen också kunna visa sig i äktenskapet. Jag vet att jag idag kommer att beröra ett mycket känsligt kapitel, och jag har ändå dristat mig till det, vetande också att vad jag kommer att säga kanske inte alltid kommer att passa i dina öron. Men håll till godo, sitt kvar en stund och lyssna igenom i alla fall. Och ställ dig inför ordet. Detta är ingenting som jag har kommit på. Detta är någonting som jag har fått ifrån den gudomliga uppenbarelsen. Och det är den som du och jag är ansvariga inför. Vi har redan avhandlat det kristna hemmet som finns i sjätte kapitlet. Förhållandet mellan barn och föräldrar. Och det finns nu färdigtryckta stenciler förresten. Om tips för familjeandakten. Om du vill ta en sån stencil så finns den på bordet här ute. Gratis. Men idag och nu ska vi tala om det kristna äktenskapet. Det vill säga förhållandet mellan man och hustru. Mellan makar. Låt mig först då definiera vad är äktenskap för någonting. Och vi måste gå tillbaka till första Moseboks första kapitel. Detta är alltså Bibelns definition på äktenskap. Och vi finner där att Gud framställs som alltings skapare. Universums, jordens, ja alltings skapare. Och hela det första kapitlet står det egentligen ganska opersonligt. Att Gud säger den ena dagen efter den andra, var det och det blev. Frambringe jorden örter och det blev. Var det ljus och det blev ljus och så vidare. Men när vi kommer till människans skapelse så blir det genast mera personligt. Och Gud säger, liksom ett samtal inom gudomens tre personer, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och så står det i följande vers, och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och till kvinna skapade han den. Lägg märke till hur Bibeln markerar att man och kvinna, båda är likvärdiga människor. Båda är Guds avbilder. Men att även i denna skapelsens morgon, distinktionen och skillnaden mellan man och kvinna klart markeras. Den håller på att suddas ut i våra dagar. Men det finns en gudomligt inplanerad skillnad mellan man och kvinna. Och jag talar inte bara om könsskillnad. Jag tror att det finns förutom den fysiska skillnaden också psykologiska skillnader som gör att man och kvinna på ett underbart sätt kompletterar varandra. När första kapitlet är slut så säger Gud att han såg på allt han hade gjort och se, det var mycket gott. Men i andra kapitlet, där skapelsen så att säga repeteras och summeras ihop i några korta verser för att nu fokuseras på själva människans skapelse. För nu kommer resten av den här boken inte att handla om djurvärlden eller växtlivet utan om människan. Därför så fokuseras intresset i andra kapitlet just på människan. Och skapelsen av människan. Hur Gud skapade människan. Hur han skapade man och kvinna. Men så står det i 18:e versen. Det var inte gott för mannen att vara alena. Och Gud beslutar sig att genast göra någonting åt saken. Så han säger, jag ska göra honom en hjälp, en sådan som honom höves. Det är ganska svårt att översätta grundtextens formulering. Men det betyder att Gud beslutar sig för att göra en person, en människa, som i sitt väsen och i sin konstitution är precis avpassad för mannens behov. Ett precis och fullkomligt komplement till mannen och till den tomhet och ensamhet som han tydligen kände de första timmarna av denna skapelsemorgon, när han upplevde att djuren hade sin gemenskap, men han hade ingen likvärdig att ha gemenskap med. Nu skapar Gud en kvinna som fullständigt fyller ut tomrummet. Har du varit kär någon gång? Har du känt tomrummet när du varit ifrån din älskade? Någonting sådant tror jag Adam kände. Och Gud beslöt sig för att fylla ut det tomrummet. Och upplevelsen rent psykologiskt för Adam, det var precis samma känsla som när du kommer tillsammans och träffar din älskade och känner att tomrummet försvinner. Så är det när man är kär. Man och kvinna, ett fullständigt komplement till varandra. Mannen inte fullständig utan kvinnan. Kvinnan inte fullständig utan mannen. Gud har designat, lagt ner denna skillnad för att den ska harmoniseras i föreningen mellan man och kvinna. Och det är intressant att Gud tydligen dröjde något med kvinnans skapelse för att verkligen visa för mannen hur ensam och utlämnad och tomt det var utan kvinnan. Gud gjorde så att mannen ännu mer skulle uppskatta denna Guds gåva till honom. Och från någonting i mannens sida, det står ett revben, formade Gud under det att mannen såg en underbar skapelse, en maninna, en kvinna, och förde henne när Adam vaknade upp ur sin narkos fram till honom. Och Adam springer upp på sina ben och jublar. Oh boy, titta! En som precis passar mig! Ni skulle se Adam den stunden. Vilken skapelse i lustgården! Och tänk, trots att det för övrigt var en fullkomlig miljö. Där fanns ingen synd. Där fanns ingen orenhet. Allt var fullkomligt. Adam hade allt vad han behövde i yttre bemärkelser. Men han hade ingen kvinna. Och så plötsligt leds fram till Adam denna underbara skapelse av Gud förfärdigad, tagen av Adams egen kropp. Därigenom tillkännagivande att de båda var på samma nivå. Lägg märke till att kvinnan skapades inte utav någonting från Adams fötter för att Adam skulle förtrampa eller förtrycka henne. Hon skapades heller inte utav någon del från mannens huvud för att hon skulle regera honom, men från hans sida, för att hon skulle bli hans följeslagerska, hans kamrat, hans medvandrare genom livet, på samma nivå, gå sida vid sida. Då är det intressant, mina vänner, att just efter detta beskriver första Moseboks andra kapitel för oss äktenskapets instiftande. Nu skulle Adam och Eva förenas, och då passade det bra för Gud att uppenbara för Mose i detta sammanhang hur det förhåller sig med äktenskapet. Och så har vi den kända versen i 2:24: för den skull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de två skola vara ett kött. Tre verb: övergiva, hålla sig till, vara ett kött. I kronologisk ordning nu. Att övergiva sin fader och moder betyder inte att strunta i den, men det betyder att bryta upp ett gammalt förhållande för att ingå ett nytt förhållande. Och här har vi faktiskt den offentliga sidan av äktenskapet. Det börjar med ett offentligt tillkännagivande. Mamma, pappa, jag ämnar nu bilda eget hem. Man tillkännager för det sina åtminstone, och gärna en större krets, vilket det var på Gamla testamentets tid, att jag ämnar ta ansvar för denna kvinna. Vi ämnar ta ansvar för varandra. Vi ämnar ingå äktenskap. Det var den legala sidan, skulle kunna säga också. Ett offentliggörande, vet du om? Bibeln känner inte till några hemliga äktenskap. Bibeln känner inte till någonting sådant som att bara hemligen flytta samman för att pröva varandra lite grann, eller för att ha hemliga löften utlovade till varandra och liksom säga, det angår ingen hur vi lever. Det är främmande för Bibeln. Det är det faktiskt. För det andra, hålla sig till. Här har du den personliga sidan. Här har du löftesgivandet. Här har du förbundet. Att hålla sig till är ett väldigt starkt verb i hebreiska. Det betyder faktiskt att vara fastklistrad vid. Att så vara förenad med någon att det skulle vara omöjligt att söndra den gemenskapen. Det används också, det verbet, i andra sammanhang när det står att vi ska hålla oss till Herren. Och vem menar att den gemenskapen skulle uppbrytas? Att hålla sig till för att aldrig särskiljas. Det var Guds syfte. Ett beslut alltså. Ett löfte om trohet, ett beslut om trohet, en kärlek som beslutar sig för att hålla sig till en kvinna, till en man och förbli henne, honom, trogen. Det är Guds syfte med äktenskap. Det är Guds ideal. För det tredje, bli ett kött. Efter det att offentliggörandet har skett, efter det att man har ingått förbundet och lovat varandra denna trohet, ceremonierna omkring detta är betydelselösa i sammanhanget. Det vill säga, det är inte det som utgör äktenskapets ingående. Och det varierar mellan kulturer. Vi får inte låsa upp oss vid det och vid själva vigselakten. Men att Bibeln förutsäger att det ska ingås ett förbund mellan dessa människor. För att sedan detta förbund ska fullständigas i den sexuella föreningen. De två ska då, sedan, efter detta, bliva ett kött. Och det är inte bara den fysiska sexuella föreningen det handlar om. Den som bekräftar löftets ingående och fulländar enheten. Den sexuella föreningen är mer än en fysisk förening. Den tillkännager symboliskt, skulle man kunna säga, att här är två människor som kommer samman nu i denna gemenskap. Tillkännagivande att nu delar vi allt. Vi delar våra kroppar. Vi delar våra ägodelar. Vi delar våra tankar, vi delar våra känslor, vi delar medgång, vi delar motgång. Vi har en fullständig gemenskap genom livets alla erfarenheter. Det är ingen akt skild från livet i övrigt. Mina vänner, det som Gud har menat med den sexuella föreningen är någonting mycket djupare än vad vår tid saluförs om i pornografisk litteratur och andra media. Tänk på Rut och Boas. De hade chansen att ta ut, så att säga, lite i förskott där ute på åkern den natten. När Rut kom till Boas och la sig vid fötterna när han låg där och sov. Men ingenting hände den natten. Utan han står upp och han säger, jag ska beskydda ditt goda rykte. Och vi hinner inte gå in på detaljerna. Men dagen därefter går Boas till stadsporten för att kungöra sin vilja att gifta sig med Rut. Den offentliggörande sidan. Det var ingen hemlighet i Betlehem att Rut och Boas tänkte ingå äktenskap. Och när offentliggörandet var klart så sluter man förbundet och ingår äktenskap. Och sedan står det, så flyttade Rut hem till Boas. Och han gick in till henne och hon blev havande och födde en son. Det är Bibelns mönster, mina vänner. Det är Bibelns mönster. Och kom ihåg att Gud har inte givit oss detta för att begränsa vår lycka. För att göra det trångt för oss. Det är inget misstag från Guds sida, mina vänner. Han har instituerat detta på det här sättet för att föröka vår lycka och göra den till den högsta möjliga lyckan. Gud vet vad för ett verk vi är. Han vet vad som är bäst för oss. Han har inte givit oss detta för att begränsa vår lycka, utan för att föröka vår lycka. Men som med alla andra gudomliga gåvor är sexualiteten och äktenskapet gåvor som kan missbrukas och på grund av syndens inkommande i människosläktet har missbrukats. Och vi bär ständigt frukterna utav detta med oss i vår erfarenhet. Nu något om äktenskapets syften. För det första, syftar äktenskapet till gemenskap, kamratskap mellan två människor. Oberoende av barn. Lägg märke till att när äktenskapet instiftat sägs ingenting om barn. Utan här är det först frågan om gemenskapen mellan man och kvinna som har beslutat sig för att ge varandra sina liv. Den gemenskapen, den är inte klar över natt. Den måste odlas, den måste utvecklas, den måste arbetas på livet igenom. Tänk dig att ett normalt äktenskap med normal livslängd så att säga för människorna i detsamma, lever ungefär 20-30 år utan barn. Barnen hör till början, de första 20 åren kanske av äktenskapet, 15 åren. Men när de växer upp så är makarna ensamma där igen. Har man då underlåtit att odla gemenskapen med varandra, och det enda samtalsämnet och det enda gemensamma intresset har varit barnen, då är gemenskapen ganska fattig när plötsligt barnen är borta. Vi ser att detta är någonting man måste arbeta med. Det äktenskap som saknar kamratskap, det saknar faktiskt ett av Guds viktigaste syften med äktenskapet. Kamratskapet måste finnas. För det andra syftar äktenskapet till sexuell tillfredsställelse. Och lägg märke till att Bibeln alltid är positiv till den sexuella akten när den sker och äger rum inom äktenskapet. Det är enligt Guds mönster. Tänk hur Ordspråksboken till exempel beskriver detta i 5:e kapitlet, talande till unga gifta män. Din brunn var det välsignad, och av din ungdoms hustru må du hämta din glädje. Hon den älskliga hinden, den täcka gasellen, hennes barm förnöjer dig alltid. I hennes kärlek finner du ständigt din lust. Det är normalt med kärleksliv inom äktenskapet. Och Paulus skriver: mannen giver sin hustru vad han är henne pliktig, samma lunda och hustrun sin man. Hustrun råder inte själv över sin kropp, inte heller mannen över sin kropp. Drag er därför inte undan från varandra, om möjligen icke med båda samtycke och för en kort tid, för att ni ska ha ledighet till bönen, men kom sedan åter tillsammans. Det är någonting alltså som Gud har menat med äktenskap. Det ska fungera i den sexuella sidan av äktenskapet. Ska kontinuerligt fungera. Och enda avbrottet som Paulus kunde tänka sig, det vore i så fall för att få tid till bönen. Och då i så fall med bådas samtycke. Man och hustru har förpliktelser mot varandra i detta avseende. Däremot, mina vänner, sexuella förbindelser utanför äktenskapet ses alltid negativt utifrån Bibelns synpunkt. Varningar höjs gång på gång för äktenskapsbrott. En ung man varnas för sin nästas hustru som talar hala ord, från henne som har övergivit sin ungdomsvän och förgätit sin Guds förbund. En unga kvinnor varnas för män i Ordspråksbokens 6:e kapitel och 32:a vers. Den är utan förstånd som förför en annans hustru. Plåga och skam är vad han vinner, och hans smälek utplånas icke. Och 1 Thessalonikerbrevets 4:e kapitel. Ty detta är Guds vilja, detta som hör till eder helgelse, att ni avhåller er ifrån otukt, vilket alltså är en samlingsterm för all sexuell aktivitet utanför det av Gud instiftade äktenskapet. Och att var och en av er vet att ha sin egen maka i helgelse och ära. Din kropp är den helige andes tempel. Som kristen har du faktiskt inte rätt att använda den till vad som helst. Din kropp är en lem i Kristi kropp. Skulle du ställa en lem i Kristi kropp, som du alltså utgör, i syndens tjänst, i orenhetens tjänst, det är fjärran ifrån Nya testamentets undervisning. Det tredje syftet med äktenskapet är barn. Var fruktsamma, föröka er. Äktenskapet, och lägg märke till, inte bara den sexuella akten, är Guds medel för människans och människosläktets fortsättning. Reproduktionen innefattar nämligen inte bara den biologiska akten från vilken kommer barn, utan reproduktionen inom äktenskapet innefattar även omvårdnaden och uppfostran av barnen. Det är därför som den sexuella akten hör hemma i äktenskapet. För den har bland annat till syfte att reproducera, att sätta barn till världen. Och gör man det, då ska det också finnas möjlighet för de barn att av föräldrar bli omhändertagna och uppfostrade. Det fjärde syftet med äktenskapet är att ge andlig instruktion, undervisning. Bibeln säger på många ställen och uppmuntrar kristna och gudfruktiga föräldrar att dessa skall undervisa sina barn. Mose säger dessa ord, eller Gud säger genom Mose, dessa ord som jag idag giver dig skall du lägga på ditt hjärta, och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen. Hemmet är faktiskt den viktigaste platsen för andlig instruktion, för undervisning. Inte församlingen, inte söndagsskolan. Det de är en liten timme i veckan bara. Hemmet, där sker den mesta påverkan, vare sig du vill det eller inte. Det femte syftet med äktenskapet är vad vi har i Efesierbrevet 5, och är faktiskt det högsta av alla syften. Här ser du verkligen äktenskapets meningsfullhet, i det att Gud klargör för oss att äktenskapet skall illustrera förhållandet mellan Gud och hans folk. Så var det i Gamla testamentet. Kan du tänka dig en högre mening med äktenskapet än att det faktiskt ska ge en bild på Guds kärlek, en bild på Guds trofasthet, en bild på Guds omsorg om de sina? Så när Israel löpte efter avgudar, vet du vad Gud kallar det? Äktenskapsbrott. Ni har övergivit er rätte man, vilken är jag, eder Gud. Hosea var den profet som på ett smärtsamt sätt fick, både i sin egen erfarenhet, genom det att hans hustru var honom otrogen, uppleva vad Gud kände när hans folk löpte bort ifrån honom efter sina älskare, som alltså dessa avgudar kallas. Nya testamentet och Efesierbrevet 5, 20 år framåt, ser äktenskapet som en möjlighet att illustrera förhållandet mellan Kristus och församlingen. Människor som aldrig sätter sin fot i en kyrka, som aldrig hör en predikan, skall ändå genom ditt äktenskap, min vän, om du är kristen, kunna få sig en predikan till dels, och en mäktig predikan. Därför att äktenskapet har fått till syfte att uppenbara en av Nya testamentets skönaste och underbaraste sanningar, nämligen sanningen om Kristi förhållande till sin församling. Efesierbrevet 5 börjar i det här sammanhanget med att säga, och lägg märke till det, i 20:e versen, 21:a versen: underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordna er varandra. Den allmänna principen för både man och hustru är att de ska intaga en tjänarattityd till varandra, att tjäna varandra, att inte anse att den andra är högre eller lägre, utan här står vi på samma nivå, och här är vi ställda, och här har vi ingått ett förbund för att tjäna varandra, för att hjälpa varandra. En ömsesidig respekt och kärlek, ännu mer motiverad när du är kristen och förstår att akta din medpartner som Kristi försonade och förlossade barn. En arvinge till Guds rike, också hon, också han. Det är alltså utgångsläget. Utgångsläget är vidare att man och kvinna är likvärdiga partner inför Gud. Men tydligen har Gud valt att använda äktenskapet för att en viss funktionell skillnad ska vara markerad. Det finns i det kristna äktenskapet, säger Paulus här, ömsesidiga förpliktelser. Kvinnan är uppmanad att underordna sig sin man. Mannen å sin sida är uppmanad att älska sin hustru. Det är ingenting annat, mina vänner, än Jesu högsta exempel. Han som var både vår ledare och är den som älskar oss med en evig kärlek. Dessa två aspekter finns i mannens funktion. Ledaren, han som har ansvaret inför Gud, men också älskaren. Om han bara vore en ledare, vore han en diktator. Om han bara vore en älskare, så kunde det mynna ut i sentimentalitet. Men här har du vackert förenade ansvarsfunktionen och kärleksfunktionen, precis som hos vår herde Jesus Kristus. Låt mig på en gång få bemöta dina invändningar nu, baserat på felaktiga uppfattningar om vad det här skriftstället lär. Mannens funktion i förhållande till kvinnan betyder inte att han är någon slags diktator, eller att Gud hade menat att äktenskapet skulle inrymma någon form av diktatur. Fel, min vän. Det är inte frågan om någon självbestämmande regering, utan att som Kristus leder, mannen ska ha ansvar för sitt hem. Kristus tvingar ju aldrig sig på någon, eller hur? Och säger så här måste du göra. Vad gör han? Han drar med sin kärlek. Försiktigt och stilla leder han oss fram. Så är mannen pliktig att älska. För det andra betyder detta inte att hustrun skulle vara underlägsen. Det har jag redan försökt påvisa. Galaterbrevet 3:23 säger att här är icke man eller kvinna. Alla är rätt i Kristus. Det finns ingen andlig, det finns ingen personlig skillnad mellan man och kvinna. Båda är lika mycket Guds avbilder. Men inom äktenskapet finns en funktionell skillnad, given av Gud. Fadern är överordnad sonen. Sonen har frivilligt valt att underordna sig fadern. En frivillig underkastelse under faderns vilja. Under sonen står alla människor. Han är alla människors huvud egentligen, säger 1 Kor 11:3. Och när det gäller äktenskapet finns åter en principiell funktionsskillnad. Mannen är den som har ansvaret inför Gud. Men det betyder inte att han är överlägsen kvinnan. Totalt fel, min vän. Detta grundar sig på att kvinnan frivilligt väljer att på grund av vad Guds ord har sagt underordna sig sin man. Att säga att kvinnan därför skulle vara underlägsen mannen, det är detsamma som att säga att på grund av att Kristus blev fadern lydig och underordnade sig honom, därmed vore underlägsen fadern. Det vore ett slag emot Jesu Kristi gudom. Det vore ett slag emot treenigheten. Men mina vänner, frivilligt så valde han att bli lydig. Ja, inte döden på korset. Det är hans exempel vi ska lyssna till. Detta är inte Guds, detta är inte Paulus påhitt, mina vänner. Detta är Guds mönster för att ge oss en andlig illustration. Om motståndet finns i ditt hjärta är det frågan om ett andligt problem. Det är faderns ord till oss. Och faderns syfte med denna rollfördelning, det är att föra både man och kvinna fram till högsta tänkbara lycka i gemenskapen med varandra. För det tredje så betyder inte detta att mannen fattar alla beslut och är den enda som har rätt att veta vad som ska bestämmas. Det utesluter absolut inte samtal, rådgivning med hela familjen. Och förresten, hustrun är mycket bättre skickad många gånger och inom många områden att veta vilket beslut som skulle vara det vettigaste. Det är inte det är frågan om. Det är frågan om vem som inför Gud bär ansvaret. Jag är mycket angelägen om att fråga min fru om nästan det mesta. Man är gift, man blir ganska hjälplös många gånger av mig. Jag vet knappt vad jag ska ta på mig. Vilken slips ska jag, vilken skjorta ska jag ha? Mina vänner, till och med frågar jag henne vad jag ska predika om. Det trodde ni inte. Men jag frågar henne. Och jag predikar den här predikan för henne igår kväll för att se om den dög. Och hon tillät mig att ge den här, så ni får gå till henne och klaga om det inte duger. Men jag bär ansvaret inför Gud. Det gör inte hon. Men jag lyssnar ivrigt till hennes råd. Vad ivrigt jag lyssnar. Jag vet att hon har kanske djupare insikt än mig på många områden. Och jag vill inhämta hennes råd. Men jag bär ansvaret. För det fjärde så betyder det inte att jag eller att mannen har rätt. Inte alls. Här är utrymme för många misstag. Och jag hoppas du har råd att kosta på dig och kosta på din man lite misstag utan att trampa ner honom när han skulle förfela sig. Vi är ofullkomliga människor. Därför är det också ofullkomliga äktenskap. Men vi skulle vara på väg, mina vänner. Vi skulle vara på väg och ha detta höga ideal framför våra ögon. För det femte, mannen är aldrig heller uppmanad att kräva eller beordra kvinnans underordnande. Lägg märke till det. Ingenstans i skriften står det: du man, begär av din kvinna att hon underordnar sig dig. Aldrig. Men det är Gud direkt som säger: ni kvinnor, underordna er edra män. Vad säger då Gud till mannen? Till mannen säger bara Gud en enda sak. Vet vad han säger? Ni män, älska edra hustru. Älska edra hustru. Det är den enda uppfordran. Det är den enda uppmaningen som mannen får. Att älska sin hustru. Hur då? Just så som Kristus älskade församlingen. Alltså, mina vänner, Guds ord uppmanar kvinnan att underordna sig en person som är villig att lägga ner sitt liv för henne. Hoppas att rebelliskheten försvinner i ditt hjärta. Förstår du Guds underbara syfte med detta?
att mana dig att frivilligt ingå i efter dessa principer som är nedlagda i Guds ord för att ditt äktenskap ska bli denna predikan som Gud har ämnat den till. Älska din hustru. En av mina kamrater på seminariet kom en dag till en av mina professorer och sa förtvivlat: "Åh, professor, jag tror jag älskar min hustru för mycket." Jag vet inte om han menade att han inte fick tid att göra det han skulle göra och studera. Han var helt upptagen av henne. Totalt nedkärad. "Jag tror jag älskar henne för mycket," sa han. "Vill du säga det där en gång till?" sa min professor, för det hade han aldrig hört förut. Sen slog han upp Efesierbrevet 5 och 25 och läste: "Ni män, älska edra hustrur så som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne." "Menar du," sa han till studenten, "att du älskar din hustru så mycket?" "Ja, kanske inte precis." "Okej, då går du hem och sätter igång. Det här är ett heltidsjobb. Sätt igång och älska henne. Och se till att du har exemplet av Jesus Kristus i din kärlek och i ditt förhållande till henne." Att älska sin hustru, ja, det är ett heltidsjobb. Och det är inte bara frågan om en sentimental, romantisk känsla, mina vänner, som vi ibland tror. Och när inte den infinner sig, då tror vi att nu är hon inte lycklig med äktenskap. Agape ande. Den form av kärlek som är en utgivande kärlek, oberoende nästan av känslostämningen för tillfället. En kärlek som har beslutat sig för att möta alla hennes behov, att vara redo att lägga ner sitt liv för henne om så skulle krävas. Det kostar något att bygga upp denna relation. Ett lyckligt äktenskap är ett kostbart ting. Mina vänner, en minkpäls kan aldrig ersätta en äkta mans kärlek. Visa henne kärlek. Visa henne gärna kärlek i barnens närvaro. Låt barnen få känna att mamma och pappa tycker om varandra. Det skapar den bästa tänkbara hemmatmosfären. Man, kvinna, det bästa du kan göra dina barn, det är att älska din hustru. Det är att älska din make. Så slutar kapitlet med att ge oss ytterligare en illustration på hur mannen ska älska sin hustru. Jo, han ska älska henne så som sin egen kropp. För det är faktiskt vad hustrun är. Och därför att församlingen är Kristi kropp, hans egen kropp, därför när Kristus församlingen. Därför föder Kristus församlingen. Därför har han välsignat oss här idag. Varför? Han älskar oss. Varför? Vi är hans kropp. Vem underlåter att se till att vår fysiska kropp får vad den behöver? På samma sätt, ni män, se till att era hustrur får vad de behöver. Den som älskar sin hustru, han älskar sig själv. Därmed vill Paulus säga: genom att älska sin hustru gör du dig själv en tjänst. Var rädd om dig själv genom att vara rädd om din hustru. Får jag avsluta nu med att nämna något som Nya Testamentet ser som en stor fara om inte detta förhållande är för handen. Du har säkert hört många predikningar om bön. Men har du någon gång hört den här versen läsas? 1 Petrus 3:7. "Sammalunda skulle ni och ni män på ett förståndigt sätt leva tillsammans med edra hustrur." "Och eftersom de är edra medarvingar i livets nåd, ska ni bevisa dem all ära." Varför är det så viktigt? Jo, på det att edra böner inte må bliva förhindrade. Får jag fråga, finns du här som har obesvarade böner? Man, kvinna, i ett äktenskap, ni har bett om saker i många år. Obesvarade böner. Har du någon gång rannsakat dig inför den här versen och frågat dig inför Gud: kan det vara att jag inte givit min hustru den rätta äran, den rätta kärleken, att jag på ett förståndigt sätt har sammanlevt med henne? Kan det vara det som gör att bönesvaret dröjer? Mina vänner, det är en allvarlig vers. Gud vill uppfordra oss till att ta vårt förstånd i akt och leva med varandra inom äktenskapet så som Gud har ämnat, för att också Guds välsignelser och Guds bönesvar ska kunna bli våra. Predikar ditt äktenskap. Predikar det om förhållandet mellan Kristus och församlingen. Är du villig, man, hustru, att låta Bibelns principer gälla i ditt äktenskap för att Gud ska bli förhärligad? Det är syftet, min vän. Det kristna äktenskapet är inte problemfritt. Det har problem liksom alla andra äktenskap. Men det kristna äktenskapet har ett högt ideal. Mina vänner, det kristna äktenskapet har de högsta tänkbara möjligheterna att lyckas. Om man kommer in med den attityd som Bibeln vill att man och hustru ska komma in i äktenskapet med, då kan det knappast gå snett. Och det underbaraste utav allt, det kristna äktenskapet är under gudomliga principer, och Gud har ett högt syfte med densamma. Är du villig att låta Guds syfte med ditt äktenskap bli förverkligat? I avslutningen av denna gudstjänst ska vi nu bara bli stilla, och du får själv rannsaka dig, man, hustru, hur du lever med din man, hur du lever med din hustru. Om du har bönesvar du väntar på, låt den helige ande få avslöja vad som ännu återstår att ställa till rätta. Och framför allt, ge inte upp. Förstå att Gud har idag talat för att han vill det bästa med dig, med din man, med din hustru, med dina barn. Låt oss bli stilla.